Välkommen till vårt första poddavsnitt år 2021. Vad roligt att få spela in ett nytt avsnitt så här alldeles i början av året. Gott nytt år, Maria.
Ja, gott nytt år till dig också. Och idag sitter vi ju faktiskt i Oravais.
Tänk det, vi har blivit riktigt så här vidfärlo.
Ja, var ska det här sluta riktigt?
Säg det. Idag så ska vi prata om själavård. En del, och vi har en gäst med oss. Victoria Grönlund, välkommen.
Tack, tack.
Ska du presentera dig för våra lyssnare? Vem är Victoria?
Ja, Victoria är väl en ganska vanlig österbottning, född i Vasa. Studerade till psykolog i Åbo och blev då klar 2005 officiellt, var det väl jag fick ut papprena.
Mm.
Och där under tiden träffade jag min man och vi fick vårt första barn strax efter att jag hade blivit klar. Sen flyttade vi tillbaka till Vasa och här har vi bott sedan dess.
Mm.
Eller inte här utan i Vasa.
Vi möttes ju lite på halva vägen nu, men du har ju också lite connections hit till Oravais.
Ja, jag har det ja. Som barn så hade vi vår sommarstuga här. Mm. Så vi var här alltid på somrarna och ibland också på höstlov och någon gång på sportlov. Sen fick då mina föräldrar för sig att renovera det här huset och flytta dit.
Ja.
Så att nu bor då min mamma i huset, min far avled för några år sedan. Så det, här, så det här är nu min familjestad, så, eller inte stad. Det här mamma bor och dessutom är min man hemma härifrån, så också svärmor bor här.
Ja, precis det. Ja.
Vad har du för familj då? Du nämnde att ni fick ert första barn 2005.
Ja, för jag har en man som heter David och sen har vi fyra barn. Det är tre pojkar som är 15, 13 och 11 och sen en flicka som är 5 år.
Yes. Vi ska ju prata om själavård idag och lite med en sån här jämförelse mellan psykoterapi och själavård. Lite se vad som är skillnader och likheter och så här. Vad är psykoterapi?
Psykoterapi, det kommer från ordet terapeia som betyder att vårda eller bota.
Mm.
Så tanken med psykoterapi är att man då botar problem, psykiska problem.
Mm.
För att människor ska bli botade och må bra.
Ja.
Mm. Sen kan jag ju här också säga, jag är ju alltså inte utbildad psykoterapeut utan jag är legitimerad psykolog.
Mm.
För att vara psykoterapeut ska man ytterligare ha en tilläggsutbildning som jag inte har.
Okej. Okay. Och vad är skillnaden då mellan en psykolog och en psykoterapeut?
Man kan se det som en helt enkelt en specialisering. Tilläggsutbildning som mellan en allmän läkare och en kirurg.
Okej, precis det. Mm, så då får vi de här begreppen lite.
Och en psykolog har alltså då läst psykologi som handlar om läran om psyket.
Mm.
Alltså hur fungerar det mänskliga psyket?
Mm.
Skickar ni då i er tur remisser vidare till läkare då? När ni anser att den här patienten ska behöva medicin. Får det då vidare via er?
Vi kan hänvisa vidare, ja. På det viset, det är ju, vi skriver inte en remiss.
Nej.
Rent sådär liksom formellt. Men ja, vi kan ju skicka vidare. Men ofta är det tvärtom. Det beror ju på förstås var man jobbar. Jag jobbar inom företagshälsovården. Och då är det alltid att man kommer till mig via en remiss.
Mm.
Så de har redan varit antingen hos en hälsovårdare eller hos en läkare. Oftast både precis. Och.
Mm. Mm. Om vi då tittar på den här själavårdande biten. Vad är själavård?
Själavård handlar ju om att vårda själen.
Mm.
Och då har man en mer, alltså man tänker att det handlar om en andlig utveckling.
Mm.
Att den andliga biten ska vårdas för att man ska må bra.
Mm.
Och där finns ju också tron på att Gud är med. Det är ett samtal mellan tre parter. Gud, själavårdaren och den som besöker.
Mm.
Och syftet är där att komma i rätt förhållande med Gud. Inte enbart att må bra.
Just det.
Mm. Det är ju väldigt intressant att du har erfarenheter av båda. Att du är vanlig psykolog och så är du själavårdare. Så du vet ju verkligen skillnaden mellan det. Finns det stunder då du saknar det här att ta med Gud i samtalet med en kanske icke-troende? Igen.
Absolut, jo. Det finns nog ganska ofta som det kommer sådana stunder.
Mm. Att du märker att det är själen här som borde möta Jesus.
Alltså, som kristen så tror jag precis som förmodligen alla andra kristna, att kristendom är någonting som är gott för var och en.
Mm.
Att varje människa mår bäst, eller vi är skapta att ha gemenskap med Gud. Då betyder det ju att fattas den biten, så är det någonting som är fel.
Mm.
Det är ju alltid aktuellt och relevant på något sätt. Även om vi lever ju med det, och det är inget vi pratar om.
Nej.
Och vi kan inte heller alltid prata om det. Men visst är det ju vårt mål att visa på Guds kärlek och på försoning genom Jesus.
Men hur är det i ditt arbete? Finns det regler som säger att ni kan inte liksom nämna Gud i sådana sammanhang?
Vi har naturligtvis etiska regler som vi är förbundna att följa.
Mm.
Där det till exempel står att vi inte får med tvångsmedel såsom hjärntvätt och tortyr försöka omvända någon.
Okay.
Så står det i de här nordiska etiska reglerna för psykologer. Men att man skulle förbjuda något speciellt ämne, det är ju fullständigt omöjligt. Mm. Det är självklart att man kan prata om Gud precis som man kan prata om depression och sexualitet, konflikter. Allt som hör till livet måste man kunna prata om. Så att på det viset tycker jag att det är ett ganska grovt missförstånd som är vanligt.
Ja.
Det är väldigt vanligt att man tänker att man får aldrig prata om Gud.
Nej, precis det. Ja.
Men det hör ju inte ett normalt liv.
Det är då på klientens initiativ som man pratar om, tron till exempel.
Ja, och där är ju den stora skillnaden kanske. Om man till exempel då som en präst som yrkar själavård, han är ju fullt legitimerad och kanske förväntas att ta in samtalet om Gud och Jesus.
Mm.
För han är i den rollen.
Ja.
Medan en psykolog har en annan referensram. Mm. Vi har ju, ramarna är det att det är patientens värdegrund som styr.
Mm. Precis det, ja.
Mm. Och det är en ganska stor skillnad.
Har du någon gång träffat någon klient som sådär psykologiskt sett har allting på rade, som man säger i Esse. Men så märker du att det är själen som behöver vårdas.
Ja, alltså det tycker jag faktiskt att jag kan säga att jag har stött på. Det kan vara människor som kommer och till synes mår bra. Mm. De är inte deprimerade. De har energi. De tycker att deras jobb är intressant. De har vänner. De har pengar.
Mm.
Och samtidigt säger att de vet inte vad det är för fel. Det är som att de besväras av en tomhet.
Ja.
Och de funderar, finns det något mer? Och där tänker jag ju att den kristna tron har ett svar.
Mm.
Att jo, det finns något mer. Och det är något som fattas trots att utåt sett har de allt.
Mm.
Och det som fattas är relationen med Gud. Mm. Frid i själen, förlåtelse för synder.
Mm. Det där är nog väldigt intressant. Om du tänker att den klienten skulle föra till en icke-troende psykolog, hur skulle den psykologen svara? Om de upplever ett tomhet. Alltså, vilket verktyg vi har som kristna. Mm.
Visst har vi ett verktyg. Samtidigt som det att det här att hantera existentiella frågor. Det är ju nog någonting som på det viset varje psykolog kommer över. Och jag tror att man kan diskutera det.
Mm.
Att till exempel finns det ju terapiformer som går ut på just det här. Accepterande terapier. Att man funderar över värderingar.
Mm.
Så tillvida att fundera att okej, att du tycker inte livet är meningsfullt. Att vad är dina värderingar? Vad är på riktigt viktigt i livet?
Mm.
Och man försöker då hjälpa klienten att själv formulera vad man tror att är viktigt. Och på så vis kommer då längre i sin vandring efter mål och mening.
Mm.
Skillnaden här är att det här en profan psykolog kan på det viset sporra genom att ställa frågor. Att försöka väcka de rätta frågorna och funderingar. Men man kan aldrig visa riktning.
Mm.
Medan en själavårdare har en tydlig riktning. Vi har Gud. Mm. Vi har Bibeln. Vi har tron på Jesus som säger jag är vägen. Jag är sanningen. Mm. Jag är livet.
Mm.
Vilket jag tycker att är en enorm möjlighet. Att faktiskt kunna erbjuda det finns någonting.
Mm.
Istället för att lämna. Ja, jag hoppas att du hittar något.
Mm, ja,
alltså med en ovisshet. Mm. Finns det inte.
Mm.
Men vi får frimodigt säga det att jo. Det finns mening. Det finns hopp. Det finns ett mål.
Det är ju intressant det här med mening. Och jag tänker att det är väl ett av både psykologins och själavårdens dilemma. de flesta klienter antar jag att fundera på det här med mening. Mm. Och jag tycker, jag tog med den här boken som Boris Salo nyligen har gett ut.
Ja.
Välsignade samtal,
just det,
heter den. Ja. En bok om själavård.
Okej.
Okay. Mm. Så den kan vi göra lite reklam för så här i början av året. Och jag tycker om det sätt som han närmar sig själavården överlag i den här boken. Att det handlar just om det här vardagliga samtalet. Och han utgår ju då från buden, trosbekännelsen och fader vår.
Ja.
Som de här tre byggstenarna. Och jag tyckte om det här just när han tog sig an det här med mening. Att hur ofta vi inte frågar oss att vad finns det för mening. Och felaktigt många gånger säger att det finns en mening med allt. Mm. Och det här ifrågasätter han och problematiserar lite. Och kommer fram till att det finns inte en mening i och med allt. Men nog en orsak till allt. Och att Gud kan då ta det här som har hänt. Om det är någonting som vi har varit med om. Eller som har skapat den här tomheten. Och göra någonting meningsfullt av det.
Mm.
Och det tycker jag är en härlig utgångspunkt.
Ja.
När det gäller det här med mening.
Ja, och det tänker jag också händer ofta i praktiken. Att man har varit med om någonting svårt. Och man har själv behövt ompröva mycket i livet. Och kanske själv varit i själavårdare. Och så blir man i själv. Eller man får själv verktyg att använda för att hjälpa andra.
Mm.
Och då tänker jag att det finns en orsak och det finns en mening.
Mm.
Att bli terapeut så kräver ju en utbildning.
Ja.
Rent så här vetenskaplig utbildning.
Absolut, ja.
Själavård. Kan vem som helst bli själavårdare? Kan vem som helst bli terapeut?
Absolut inte, skulle jag säga spontant. Mm. Alltså det där beror ju på också hur man definierar själavård. Och ja, det finns ju så många olika kanske lagar av den saken. Men det här inte kan ju vem som helst, precis som vem som helst kan inte heller bli bilmekaniker. Mm. Man ska ha en viss fallenhet. Vilket när det gäller själavård, för det första om själavård handlar om att vi ska hjälpa en människa i vandringen med Gud.
Mm.
Så måste ju själavården ha en stadig vandring med Gud själv.
Mm.
Precis, det måste ha gått vägen för att kunna visa någon var vägen går.
Mm.
God kännedom i Bibeln tycker jag också är väldigt viktigt. Mm. Eftersom det är ju de bibliska samlingarna som man ska försöka visa hur de kan tillämpas i det vardagliga livet.
Mm.
Men sen också helt mänskliga egenskaper som förmåga att lyssna, förmåga till empati, att sätta sig in i en annan människas situation, det är ju nog väldigt avgörande.
Så är det ju nog. Många gånger så tycker jag ju att vi ändå lite missar en del av poängen när vi pratar om själavård. För att ibland träffar man på personer som säger att men jag har aldrig varit i behov av själavård, jag har aldrig liksom gått på terapi själv.
Mm. Mm.
Och jag tycker också om jag får återvända till den här boken som Boris Salo har skrivit. Han utgår från att buden, trosbekännelsen och fader vår ger grund för att vi kan och behöver och får prata om allt som hör till ett liv. Det kan ha både med kropp, själ och ande att göra, liksom hela människan. Och då blir ju själavården på något sätt mera praktisk än man tänker många gånger.
Mm.
För det handlar ju om att du med din granne pratar om att du har sovit dåligt.
Ja.
Det börjar ju från alla de här riktigt så här praktiska behoven som vi har. Det är ju hela skalan. Från det ända till att du har en djup depression.
Ja.
Som själavården liksom går.
Ja.
Och också kanske terapin kan gå längs med hela den skalan. Men skillnaden där är då att man i det där försöker hitta Guds väg.
Precis, framåt. Ja. Ja, och i den meningen så tror jag absolut att lite vem som helst kan ge vardags
själavård. På det sättet, absolut. Ja.
Jo, jo. Mm. Och jag menar, det finns ju också uppmaningar om att bära varandras bördor.
Precis. Mm.
Det kan ju vara en form av själavård också.
Mm.
Eller bara en vänlig förmaning eller ett uppmuntrande ord eller att man kommer på ett bibelord. Mm. Så på det viset kan ju nog var och en
så tänker jag.
Ibland själavård utan att det är formellt
själavård. Ja, exakt. Mm. Ja. Så det behöver vi säga bara, tänkte jag, att det behöver som det finns som vi behövs på så många nivåer och på så många plan, vi medmänniskor med varandra. Men sen om vi pratar om riktigt så här, vad ska vi säga nu då? Officiell själavårdande.
Ja.
Så där kanske det kommer in det här som du nämnde.
Ja.
Före då, just det här att man behöver ha viss ja, ha vissa kvaliteter, egenskaper som person själv.
Ja, det tror jag.
Mm. Jag tänker också, har vi blivit sämre på själavård idag i jämförelse med hur det var förr i tiden? Var det mer naturligt då att de pratade kring Guds ord? Alltså de tog, som gamla predikanter brukar säga, man tog Bibeln under armen och fot i grannen.
Ja, precis. Ja.
Så hade man själavård. För jag saknar ofta det här, just det här att nu samlas vi och pratar kring Guds ord om de här problemen. Vi söker svaren i Bibeln. Ja. Mm. Och det blir ju inte naturligt vid lekparken. Och det blir inte naturligt vid mammas med tre syskon när man äter problem och sådär. Det är som så mitt i vardagen. Mm. Så jag tänker, har vi blivit lite blyga? Att det behöver vara det här samtalet med en själavårdare om det ska vara på riktigt. Jag vet inte.
Jag vet ju inte hur det var förr i tiden. Men tillika tänker jag att är inte det där ett tecken på att vi i så fall har blivit lite mer sekulariserade?
Ja,
att vi själva sätter tron längre bort och gör det mer privat och skiljer åt vardagligt från det heliga.
Ja, exakt.
Och där är det ju i så fall att vi har kommit bort från det som ska vara naturligt. Mm. Det ska ju vara naturligt att vi söker i de egna skatterna.
Och just vid sandlådan och i lekparken tänker jag att där kan det vara.
Jag ser det inte alls som en omöjlighet. Jag har haft, tycker, många samtal med vänner var som helst. Vi hade till exempel en mamma barngrupp där vi läste Bibeln tillsammans med stökiga barn och avbrott stup i kvarten och så vidare. Men jag minns då att jag tänkte att om man kan samlas på mamma barngrupper och diskutera blöjor och barnbat, varför skulle man inte kunna samtidigt diskutera Jesus och be?
Och vi har ju ett verktyg med telefonen. Vi behöver ju inte ta med Bibeln då till butiken
om inte man vill.
Men då har vi ju telefonen. Nej, men vänta, så vi kan slå upp den här bibelappen och oro. Vi ska se vad det finns för bibelverser kring oro. Så läser vi den nu, så kanske vi blir lite styrkta här mitt i vardagen. Att jag tycker vi borde anamma det mera.
Ja. Det där är något som jag några gånger faktiskt har slagits av när jag har haft och troende som har kommit till mig för att de vill just ha en kristen psykolog. Och de har berättat om sina grejer. Och så har jag någon gång frågat, att har du som funderat på vad du tror att Gud skulle tänka om det här? Och de har sagt förvånat, nej, det har jag inte ens tänkt på. Och det där har riktigt, jag tycker det är väldigt sorgligt.
Mm.
För det tyder ju på att då är ju Gud väldigt långt borta från vardagen.
Mm.
Då är det inte där nära gemenskapen.
Nej, relationen.
Ja.
Mm. Mm.
Ja, det stämmer.
Mm.
För det är ofta, alltså jag har själv erfarit ofta när man pratar, så tänker man att det är nu det borde vara själavård istället för vanligt vardagligt prat.
Mm.
Att vi kommer ingen vart med det här ältande av bekymmer om vi inte tar det till Herren och riktigt.
Mm.
Ja, det är intressant. Men rent sådär praktiskt, alltså hur går ett själavårdssamtal till? Hur länge tar det ungefär? Vad har du för upplägg?
Det där kan väl folk göra på olika sätt. I regel är det en timme. Mm. En timme till en och en halv timme. Det är ett informellt samtal. Jag frågar, hej, vad har lett dig hit? Personen berättar vad som ligger på hjärta och så förs ett samtal.
Du har inga bibelverser förberedd eller någon inledningsbön? Eller är det helt sådär spontant?
Det är nog helt spontant och sen Hur det liksom utvecklar sig. Det som jag känner med själavård, så brukar jag alltid avsluta med bön.
Mm.
Eftersom det är en naturlig gemensam grund.
Mm.
Som ofta det här är önskvärt.
Så är det ju.
Och det gör jag ju aldrig i mitt profana jobb.
Nej.
För att där hör det inte riktigt hemma.
Nej.
Rent konkret så är det ju ganska ofta som troende kontaktar mig för att de vill komma till en kristen psykolog.
Mm.
Och då växer de inte på träd.
Nej.
Utan det finns helt enkelt inte så många av dem. Och för att ha möjlighet att ta emot dem har jag då bestämt att jag har 2 dagar i veckan som är vikt för själavård.
Mm.
Och det är nu praktiskt möjligt eftersom jag jobbar privat så att jag kan bestämma att jag tar 2 lediga dagar.
Mm.
Och tar då mottagningen hemma i mitt garagevind.
Mm.
Så att det är på det viset helt fristående att det är själavård.
Ja, precis det. Jag tycker att det är inspirerande att höra, Victoria, hur du har valt att göra det här. Också för, och jag hoppas att det får vara inspirerande för våra lyssnare att få fundera igenom i den livskedja som man är just nu. Att hur kan det se ut i mitt liv? Och det kan faktiskt finnas perioder också när det inte ska finnas så jättemycket.
Mm.
Utan där man får kanske ladda mer än vad man ger ut.
Jag kan tillägga bara att hur det kom sig att jag först började med de här 2 lediga dagarna. Det kom då i och med att jag började jobba helt privat. Och insåg att det här innebär en hel massa frihet. Och det kändes ju ganska trevligt.
Mm.
Och då fick jag på något vis en tanke om att tänk om jag skulle ge 1/10 av min tid till Gud.
Mm.
Och det var liksom tanken att det här, jag är fri. Jag ger 1/10 av min tid. Och så ser vi vem Gud leder mig till. Och är det så att inte jag får några patienter. Så då gör jag något annat den dagen.
Mm.
Då träffar jag några människor eller så städer jag hus eller någonting. Men på något vis att den dagen skulle vara en sån här dag då jag på ett särskilt sätt är öppen för vad Gud än för i min väg.
Mm.
Och så tycker jag nog att det har nog alltid funnits något att göra. Och samtidigt så har det också varit lugnare dagar så att säga. Vilket har varit skönt också.
Mm. Alltså det där tycker jag låter riktigt bra. Som ett riktigt bra upplägg.
Ja.
Mm. Vad säger Bibeln om själavård?
Ja, alltså själva ordet finns ju inte i Bibeln.
Nej.
Det vet jag inte när det är påhittat på det viset. Men det som själavården handlar om, det finns ju nästan överallt ska vi säga. Det som jag nu först kommer att tänka på är några väldigt starka bibelord som Jesus tar och läser när han ställer sig upp i synagogan.
Mm.
Då citerar han från Jesaja 61, alltså uråldriga skrifter som var då över 1000 år gamla. Så läser han så här då. Herren, Guds ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande.
Mm.
Här handlar det ju väldigt mycket om att trösta sörjande. Mm. Att hela förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna. Befrielse för de bundna.
Det är så vackert.
Det är så vackert förklarat det här då en själ är bunden.
Ja.
Och att Jesus har kommit just för det.
Mm.
Och här ser man ju relevansen. Alltså vad har den kristna tron att ge psyke?
Mm.
Jo, Jesus utlovar faktiskt frihet.
Mm.
Att förbinda förkrossade hjärtan. Glädje.
Mm.
Det är ju enormt stort. Och allt det här handlar egentligen om frälsningen. Det är frälsningen som är kristendomens huvudbudskap.
Mm.
Och det här ordet för frälsning. Så lär på grekiska kunna betyda 3 saker.
Okay.
För det första betyder det räddning. Och tänk dig, mår man dåligt, är man i nöd, du behöver räddning.
Mm.
Det är ju det du behöver. Men det betyder också helande.
Mm.
Är du sjuk på ett eller annat sätt, fysiskt eller psykiskt, så kommer Jesus med helande. Sen har det också en tredje betydelse som betyder befrielse.
Mm.
Och det används då i tillfällen då Jesus befriar från plågoandar.
Mm.
Så att frälsningen, kärnan i evangelium, handlar om vår själs eviga väl och ve. Och också nutida väl och ve. Mm.
Och Jesu exempel finns ju alltid där. Jag menar allting han gjorde så var ju nästan det var ju frälsning också då han gick här nere på jorden.
Ja.
Och där ingick ju det här både med befrielse från alla möjliga åkommor och onda andar och befrielse från synd, förlåtelse och helande.
Ja.
Han helade ju faktiskt människor på många olika sätt. Och sen då förstås hela det här stora frälsningsverket som han gjorde.
Och just det här bibelordet och Jesus påstår sig vara vägen, sanningen och livet. Det innefattar ju egentligen allt väsentligt.
Mm.
Alltså livet, det är allting. Det är ju liv vi behöver för att må bra.
Mm.
Så om Jesus är livet, då kan det inte räcka med en liten söndagstimme som man ska reflektera över honom. Och det är inte heller en knippe med föreställningar eller dogmer.
Mm.
Utan livet berör faktiskt allting. Det berör dig när du är i sandlådan med dina småbarn.
Mm.
Det berör dig när du funderar, ska du skattefuska eller inte?
Ja.
Och det berör dig liksom på alla plan, för det är livet.
Mm.
Men jag tror det är först när vi ser att Jesus är livet som vi faktiskt ser dess verkningar.
Mm.
Det finns skatter att hämta.
Mm.
Och nödvändigtvis behöver vi inte kanske upptäcka dem till fullo här i livet. Det tror jag inte att vi egentligen någonsin till fullo upptäcker eftersom vi lever i förgängelsen.
Mm.
Men vi har ändå hoppet om den här kommande livet.
Mm.
Som också för övrigt tycker jag är ett kapitel som är väldigt relevant nu för tiden som vi inte talar så mycket om. Alltså det här att lidande idag, det är bara en parentes jämfört med en evighet.
Mm.
Och det hjälper ju människor också som funderar på mål och mening. Och
så
att ja, men okej, det finns ett mål.
Mm.
Jag kan uthärda lite till här.
Mm.
Bara jag ställer in mig på att komma rätt.
Mm.
Och få nå det där målet. Det är ju helt annat det här liksom lust och vilja att stå kvar i kampen. Om du vet att imorgon är kriget slut.
Mm. Så är det.
Så Jesus är ju den som tar upp det här med själavård även om han inte nämner ordet.
Mm.
Sen står det ju också, just som jag nämnde här tidigare, i Galaterbrevet. Var och en ska bära sin egen börda.
Mm.
Och sen lite längre fram så står det, bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. I första anblicken verkar det här lite motsägelsefullt. Var och en ska bära sin egen börda. Se nu till att du sköter dina egna problem.
Mm.
Men sen att nej, att bär varandras börda, det är det jag vill. Och det här lär vara så att på grekiska är de här grekiska orden för börda olika. Den första, att var och en ska bära sin egen börda, är ett ord för börda som man kan tänka är som en ränsel. Alltså de naturliga bördorna som hör till vardagslivet. Mm. Att man är helt enkelt ansvarig för sitt liv. Man är ansvarig att sköta sina egna angelägenheter och göra så gott man kan.
Mm.
Medan sen det här andra ordet för börda, att ni ska bära varandras bördor. Det syftar på en stor barlast som är övermäktig, som ingen människa ensam klarar av, utan som man behöver hjälp med. Så det har sin förklaring. Det finns naturliga bördor, vardagsbekymmer och slit.
Mm.
Jag måste tyvärr städa mitt eget hus.
Mm. Ja, precis.
Medan det finns slit, om jag har fått en eldsvåda, så ska nog mina församlingsvänner komma och hjälpa mig med den bilden.
Ja, och just det där att bära varandras bördor, att vi också kan förkunna förlåtelsen för varandra.
Ja,
En sån börda ska vi ju inte gå och bära
nej,
på.
Nej.
Har du ännu någonting du vill tillägga?
Ja, alltså kanske ännu lite fundera kring att det här om att vad har själavården för bidrag till nutidsmänniskan? Rent konkret. Ja. Om man tänker där att vad är människans grundproblem och grundbehov?
Mm.
Första behovet, behov av trygghet. Något som till exempel nu med coronan är ganska hotat.
Mm.
Och där har ju själavården specifikt ett svar. Det finns en far som älskar dig, som tar hand om dig, som vill hjälpa dig.
Mm.
Du kan förlita dig på honom. Det är liksom en konkret hjälp till ett konkret behov.
Mm.
Sen har människan också behov av kärlek och gemenskap. Och så där kommer själavården in. Jo, ty så älskar Gud världen att han gav sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan att ha evigt liv. Plus att gemenskapen med andra troende kan ge den här gemenskapen som människan behöver.
Mm.
Alltså dels hjälper själavården att upprätta relationen med Gud. En djup gemenskap. Och sen också med det här syskon emellan.
Mm.
Alltså en kristen församling. Så det tycker jag är ett jättestort bidrag. Och det här är faktiskt någonting jag tycker jag märker skillnad. De troende som kommer till mig för att de behöver hjälp på något sätt, så har ju oftast inte samma ensamhetsproblematik som jag kan möta på annat håll. Klart att det finns ensamma kristna.
Jo,
det
är ju själva. Ja.
Men jag tycker jag ser faktiskt det i mindre grad. För de har församlingssammanhang.
Mm.
Så det är en riktig jackpot tycker jag. Kärlek och gemenskap. Sen också det här, många människor idag så funderar jag på något, det finns så massor med valmöjligheter. Alltså, hur ska jag leva mitt liv? Vad ska jag göra? Vilken del ska jag gå på? Vilken trend ska jag följa? Vad ska jag bli när jag blir stor? Det funderar ju 50-åringar på nu för tiden också. Här tycker jag också själavården har, de har en riktning att ge. I och med att de säger att Jesus är vägen. Det är en väg. Den vägen säger ju inte om du ska bli skomakare eller hårfrisörska, visserligen. Men det är ändå en riktning. Och också Bibeln ges som en kompass. Som hjälper dig i en förvirrad värld med 1000 olika alternativ. Så finns det på något vis ramar för livet. Det finns riktning. Det finns också ett tydligt mål. Med himlen. Med gemenskapen med Gud. Och framförallt hela skuldproblemet. Jag vet ingen annan som har en lösning på det än Jesus. Jesus säger ju faktiskt att han kan förlåta synder.
Och skulden är ju också en stor del av dilemmat när man söker upp själavård förstås.
Ja, det är det där. Ja. Och där tror jag att dagens människor inte alltid kanske kan sätta finger nödvändigtvis på skuldproblemet. Många kommer och berättar att de besväras av skuldkänslor. Medan de egentligen inte upplever någon egentlig skuld. Utan de tycker att det är snarare fel på att de råkar känna det så här. Att de borde bli bort med de här känslorna, för de har ju inte gjort något fel.
Ja.
Ibland finns det helt förvisso obefogade skuldkänslor. Som kan bottna i då att man har för höga krav på sig och så vidare. Men det kan också behövas hjälp helt enkelt att få syn på att det finns objektivt rätt och fel. Därav då den största, vår främsta kall är ju att älska Gud av hela vårt hjärta. Där vi alla har fel. Och det är en sorts, tycker jag, en kollektiv skuld.
Ja, precis det.
Som man kan behöva på det viset påtala. För att få någon sorts början i det här. Okej, att är det så att är jag en syndare inför Gud? Men som sagt, det finns försoning.
Det blir så tydligt när någon lägger det sådär.
Sen tänkte jag också fundera lite här. Att vad är då egentligen skillnaden mellan terapi och själavård? Förutom allt det här med liksom att det kristna inslaget finns med. Men en praktisk skillnad är ju att sällan finns det ju någon själavårdare som kan ge en timme i veckan ett år. Medan till exempel långtidsterapi så handlar ju om just det. Att man har en lång kontakt som är regelbunden. Och själva den kontakten kan vara väldigt läkande. Att man får i förtroende tala så ingående en längre tid.
Ja, precis det ju.
Så det är ju också en bra sak med terapi. Ibland frågar folk så här att är det så här liksom att vissa tillräckligt svåra saker, att det behöver man gå i terapi för, men att då mera lätta saker behöver man, så kan det räcka med själavård. Jag tror inte riktigt att det är så här man ska se på det.
Nej.
Jag tror inte att man kan sätta att en del problem hör till terapi, en del hör till själavård, eller två, svårighetsgraden avgör. Utan snarare kanske att vi kan behöva både och. Ibland kan en sak, jag tror själavård alltid är relevant eftersom Gud alltid är relevant. Däremot behöver det ju inte betyda att du formellt går i själavård hos någon. Och samtidigt så kan man också bli välsignad av terapi. För det kan hjälpa en att komma till insikt om viktiga saker och att få också det här klargjort vad problemen handlar om.
Tusen tack Victoria för att du har varit med.
Ja, det var roligt att samtala med er.
Mm. Ja, det var jättetrevligt. Finns det några bibelord som du vill avsluta med, som du tycker att skulle passa? Något favoritbibelord eller något som du vill ge åt våra lyssnare inför år 2021?
Då jag åkte i bilen här så funderar jag lite, vad ska vi säga nu här? Mm. Vad ska jag ta upp? Och då kom ett bibelord till mig som var från Jesaja 35. Som är så här: stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Så kanske det får vara det som lyssnaren bär med sig. Mm.